porträttet.
Där var du, tjena.
Välkommen.
Hej, tackar.
Han kastar brinnande pianon i älven för att illustrera sin nyskrivna opera. Han spelar gubbrock med låtar som uppmanar lokalbefolkningen att ligga mer. Och han arrangerar konserter med allt ifrån lokala förmågor till världsstjärnor. Musik, musik, musik. Allt runt Fredrik Högberg kretsar kring musik. Man kan prata länge om allt inom musiken som Fredrik framgångsrikt sysslar med. Eller om den fantastiska renoveringen av hemmet och musikhuset Tingshuset. Fredrik Högberg är tonsättare och kompositör och bor i Tingshuset i Nyland, Kramfors. Men hur hamnade han som är född i Svedala här?
Nej, min koppling till Tingshuset, jag bodde i Härnösand och startade ett bolag med några av mina vänner. Och så såg vi Tingshuset på en annons i ett skyltfönster och bestämde oss för att åka hit och titta. De andra tre kollegorna var ju Härnösandsbor. Och ingen av dem hade någonsin satt sin fot i Nyland. Så det var lika exotiskt för dem som för mig. Och sen såg vi det här fantastiska huset och blev ju förälskade. Och såg ju oerhörda möjligheter med vår verksamhet i det här huset då.
Och vad är den verksamheten? För det här huset är både din bostad och konsertlokal och musikhus. Berätta vad det innehåller.
Ja, det har förändrats lite grann under åren. Nu är det ju 15 år sedan vi satte igång verksamheten här i huset. Och vi har sysslat med konsertproduktion som du sa. Vi sysslar med skivutgivning. Vi spelar in mycket skivor här. Också en hel del skivor med andras musik då. Och just den här våren har det blivit en hel del folkmusik. Vi hade först en platta med rockmusikern Ubbe Byström som är en legend här i Kramfors-trakten. Och Nora Trion från Höga Kusten, en fantastiskt fin skiva. Duo Vox, Åsa Rida.
Och det var Ubbe Byström och skivan hette Lyckligt barn och låten hette Sofia for till himlen. Är det här också någon tragisk sann historia eller?
Ja, jag tror inte det är så mycket sanning i den, men tragisk är den ju. Ubbe har en väldig känsla för det här innerligt melankoliska på något sätt. Livsöden som kanske inte har gått så bra, men så hittar han ändå ett korn av skönhet i det på något sätt. En mycket duktig musiker.
Och det är jättelokalt. Han är jättelokal och det handlar kanske om jättelokala människor. Men du jobbar ju en hel del med stora, kända världsartister också, eller hur? Du rör dig verkligen mellan ytterligheter.
Ja, men det är också, eller John Lennon sa, tänk globalt, handla lokalt. Jag tycker om musik i alla former och nu råkar det vara så att Kramfors har ett fantastiskt musikliv. Eller jag ska säga att det i alla fall finns väldigt många duktiga musiker. Sen kan formerna för, eller ramarna för hur musiken ska växa och gro kanske kan bli bättre och förändras. Det kan den överallt. Men jag tycker det är väldigt roligt att verka. Och som jag sa, det här med pop- och rockmusiken har ju alltid varit mitt lilla sidospår, så där, min hobby nästan. Och nu är det ju en viktig del i Tingshusets verksamhet, skivförsäljningen och så. Så då är det bara tacksamt att man har så duktiga grannar som jag har. För Ubbe Byström är min granne. Vi sysslar också med digital video, vi har en filmstudio, en så kallad green screen studio då. Och sen är det också centrum för min verksamhet som tonsättare då, att jag skriver musik här i huset. Och de gånger då man jobbar tillsammans med musiker utifrån så kommer de ju hit. Och det är så lätt att ta sig hit nu med flyg och tåg och E4 och så. Och sen är vi ju självhushållande med övernattningsrum och så. Så att det blir som ett The Swiss Army Knife of Culture.
Hörru du, på tal om din musikproduktion, du är ju himla produktiv och det är himla brett. Det tycker jag är så himla roligt. Allt ifrån opera till de här mer roliga gubbarna som gör sånger om att man behöver ligga mer så att man får lite mer fart på produktionen av barn. Du får jättegärna berätta lite grann om din musik, relationen till musik på så många olika sätt som den är också.
Jag vill ju som alla andra tror jag vid något tillfälle bli rockstjärna när jag var liten då. Hon började spela i band väldigt tidigt och har liksom fortsatt med det. Det har alltid följt med mig, även om jag ändå har studerat så kallad klassisk musik och komposition vid musikhögskolan, så har det här med att spela band alltid varit en viktig grej, som en hobby ungefär. Och när jag då kom till Nyland så tänkte jag, vem tusan ska jag spela med här? Men så visade det sig att det fanns ett helt gäng med härliga musiker som jag fann, och vi fann varandra ganska ordentligt och bildade då bandet Nylands Järn, tror jag, 2001 eller någonting sånt där. Och vi spelar fortfarande och gör skivor och så, och är inne på nästa generation nu, för då är det folk som har liksom vuxit upp med Nylands Järn då, som är med och spelar. Det är ganska häftigt.
Och operan då, det är också lite speciellt med det tycker jag, för att du gör ju ganska stora, även visuella grejer runt omkring det. Till exempel det brinnande pianot som fick en sån stor uppmärksamhet i media inte minst. Och också den videoproduktion som sker på scenen kring Ice Concert heter det, man.
Ice Concert, jo. Alltså jag har väl, i min bransch så tror jag att det är viktigt att man nischar sig lite grann. För att det är en väldigt hård bransch och man måste sticka ut lite grann och försöka hitta något som verkligen är jag. Och vad som kännetecknar mig oerhört mycket är att jag blir så vansinnigt fort uttråkad. Jag tycker att det blir fort trist att göra samma saker. Och de här stora projekten då, som Ice Concerto och The Accordion King, och före det ett stycke som heter Silent Purpose. Där jobbar jag då både med musik och film och förinspelad musik som då hänger ihop. Jag brukar kalla det för multimediakonserter. De projekten är så stora och så breda så att det hinner aldrig bli tråkigt på något sätt. Det är så mycket att göra som är på så många olika sätt. Så många olika, vad ska man säga, tekniker. Det kan vara att klippa film, det kan vara att spela in ljud eller skriva noter, arrangera för orkester och jobba med solisten. Det är så väldigt brett och så mycket innehåll, så att det har blivit också ett sätt för mig att klara mig från den här tristessen. Att, som jag sa, det hinner aldrig bli tråkigt innan det är färdigt.
Du producerar musik som andra framför, eller hur? Du är tonsättare. Men du producerar också musik själv med Nylands Järn. Och så har vi det här med opera. Sjunger du opera själv?
Nej, absolut inte. Och det är en vanlig missuppfattning där, ska jag säga, att man tror att en tonsättare spelar alla instrumenten han skriver för. Men det är helt omöjligt. Det är ju, i en orkester har vi kanske 30 olika instrument och kan väldigt mycket om de här instrumenten. Nästan allt faktiskt, utom just att spela dem. För det gör andra så mycket, mycket bättre. Och i fallet med opera så då är det också så att sångare är ju väldigt, väldigt skickliga och musiker och övar oerhört mycket. Och det skulle jag aldrig, där skulle jag bli tråkad omedelbart.
Du spelar piano?
Ja, alltså alla yrkesmusiker spelar ju instrument. Men just i min egen, så att säga, symfoniska musik då, så skulle jag inte räcka till. Men för husbehov så finns det nog en del instrument som kan hanteras.
Vi kanske kan få en liten smakbild på det. Det här huset är ju alltså ett gammalt tingshus, och det är ditt hem, det är din arbetsplats och det är en offentlig lokal dessutom. Och det är ett stort hus. Kan du beskriva hur det ser ut?
Tingshuset är ju i någon slags jugendstil med väldigt speciella taknockar då, som är vinklade i någon konstig vinkel på bägge sidor. Sen är det ju kritvitt med en gotländsk kalkputs. Är det den här väldigt speciella röda färgen på de många fönstren här på framsidan som kallas för engelskt röd. Och det var viktigt att man, det här som var en offentlig och statlig byggnad, skulle ha engelskt röd och inte faluröd som allmogen hade då. För det skulle skiljas ut lite grann. Sen är det en stor stentrappa på framsidan med trappstegen på sidorna upp till en stenplatå, och så är det en stor röd dörr. Det är också väldigt speciella omfattningar kring fönstren som är putsade som ramar runt fönstren på något sätt. Och det är då tre våningar som man ser, fast det egentligen är fem. Det är en stor källarvåning och en vindsvåning. Men utifrån ser det ut som tre stora våningar. Sen den här speciella tingssalen har ju då lite högre fönster som är mitt på huset, tre stycken. Sen är det dörrar på alla gavlar och även på baksidan. Sen det som kanske mest karaktäriserar huset är ju klocktornet då. Klocktorn i trä med urtavlor av gjutjärn. Och sen är det ett grönt koppartak då på här klocktornet med någon slags, ja, en spira högst upp. Som förmodligen har haft någon funktion som moskledare eller någonting sånt, jag vet inte riktigt.
Hur är det med de här klockorna? Det blir alltså en klocka på varje sida, det vill säga 4 stycken olika urverk. Går de någonsin lika? Är det någon som visar rätt?
Ja, eftersom de alla 4 sidorna visar olika så går den ju rätt 16 gånger per dygn då. Och sen går den ju oftare rätt än en klocka som drar sig, så att det får man vara nöjd med.
De går i alla fall.
Nej, de gör inte det. Det var så att blixten slog ner här, det var före vår tid, men folk pratar om det. Blixten slog ner i klocktornet 94. Och sen dess har urverket stått. Och när vi renoverade huset då 2006 så var vi ju där uppe naturligtvis och göt om eller svetsade om de här urtavlorna och satte in nytt glas och så. Och då kunde vi konstatera att urverket faktiskt är intakt, men det är bara strömförsörjningen som slogs ut. Men jag tror att det är ansvaret att hålla igång en klocka blir lite för mycket.
Vi går runt. Det är en pampig entré här, hörde du.
Ja, det här är foajén då som vi kallar det. Och tingshuset var ju inte bara tingsrätt utan det var ju den så att säga offentliga byggnaden i samhället här. Det var här man röstade och det var här man mönstrade. Den offentliga pissoaren låg här. Det är väldigt mycket människor, äldre människor då framförallt, som har relation till det här huset. Som har, man kanske har gift sig borgerligt här eller man har stått och fått en månads villkorlig dom för någonting. Och det är faktiskt väldigt mycket människor som har hört av sig till mig då genom åren och berättat sina historier om och sina upplevelser kring tingshuset. Så det är jättespännande att höra.
Blir en bok av det då så småningom?
Ja, när man blir äldre kanske man har tid med det. Men det skulle vara spännande. Det har redan gjorts. Jag tror att den här Kebbe Johansson som skriver böcker här, han har skrivit en del om tingshuset så att...
Men på tal om böcker så kommer jag ihåg att när vi har pratat vid tidigare så ditt intresse för ord är ju inte att förakta.
Nej, jag läser mycket och skriver en del och så. Och tycker det är väldigt spännande att formulera mig i ord. Och det är ju som när man jobbar med multimedia och med film och musik och så, så är ju orden en naturlig ingrediens i det också. Det roar mig i alla fall.
Vad skriver du för? Är det någonting som kommer till offentlighetens?
Ja, men då är det ju mest... Jag har ju skrivit ett verk nu som heter Melodram till exempel för saxofonkvartett och sångaren Olle Persson. Och då är det ju mina egna texter som ligger till grund för ett sånt verk. Men sen skriver jag ju också texterna till Nylands Järns låtar såklart. Och de har ju spritt sig här. För vi måste ligga mer, måste ligga mer. Om vi ska bli fler, om vi ska bli fler. Ja, vi måste älska mer, måste älska mer. Det ska fungera, det ska fungera. I stigen och sätt igång er och tiden. För vi måste ligga mer. Vi ska bli fler. Orddelen blir ju alltid mindre, vad ska man säga, musiken står ju för sig själv. Och det är inte jätteofta jag skriver musik som har ord till sig. Däremot så skriver jag ju till ett sånt verk som The Accordion King som då bland annat innehåller ett par förfilmer innan själva verket börjar. Då skriver jag ju manuset själv. Men ofta så är det också att improviseras fram. Jag har ganska lätt för att prata och lätt för att få ett flöde i, vad ska man säga, nonsensutläggningarna. Och i det så hittar man ibland guldkorn, formuleringar som man tycker om. Och då skriver jag gärna ner dem. Och jag kan ju visa det verket som heter Melodram. Det är alltså 29 verser kan man säga. Eller 29 satser egentligen. Olika musikstycken. Där jag har ibland fått kritik för att min musik är alldeles för utåtriktad. Att jag gömmer någonting. Det är någonting som folk inte får se ur min, vad ska man säga, ur mitt konstnärskap. Och jag försökte faktiskt rätta till det lite grann. För att man vill ju ändå att konsten på något sätt är själens fingeravtryck. Alltså det är ju jag som syns i konsten. Eller i alla fall är jag själva reflektorn, spegeln. Som, där folk egentligen ska se sig själva på ett sätt som de kanske inte hade kunnat göra någon annanstans. Och om jag då döljer någonting i mitt konstnärskap så blir ju den här spegeln inte så tydlig. Utan man kanske gömmer sig bakom humor eller... Ja, mera utåtriktade, underhållningsbetonade inslag då. Och det har jag fått kritik för då, både från mitt förlag och från publik och kritiker och så vidare. Och då bestämde jag mig för att göra ett verk, för det var en beställning som låg från saxofonkvartetten Rolling Phones. Och den här sångaren då, Olle Persson, som i mitt tycke är Sveriges främsta estradör och scenartist, han har de här sidorna, precis som jag beskriver. Han har både det där utåtriktade underhållningsmaneret liksom, som gör att man bara faller, och sen pang kan han slå om och bli så innerlig och så, för att använda ett enkelt ord, djup. Jag ville ta vara på hans, vad ska man säga, det konstnärskapet, att kunna pendla mellan de här två ytterligheterna. Och då gjorde jag så att de här 29 verserna eller satserna, då fick varannan, det är inte helt konsekvent, men nästan varannan är rolig, utåtriktad humor, slapstick. Och varannan är så djuplodande och så innerlig så att man nästan inte kan skilja dem åt. Och det blev väldigt spännande att kastas mellan de här ytterligheterna då hela tiden. Jag kan ta något exempel här. Måste jag bara hämta noterna.
Låt höra.
Här kommer andra delen som heter det outsägliga. Det outsägliga är inte bara det som inte går att säga med ord, utan även det som inte går att säga med konst. Och så kommer den uppfölja på den satsen, nummer 4 då, som heter det outsägliga 2. Det outsägliga har alltså inget att säga. Det som inte finns går inte att uttrycka. Och sen kan det komma till exempel sådana här texter, nummer 9. Vi sågs på pusshållplatsen i Kramfors. Åh, vad jag älskar Hångelmanland. Nummer 10 heter tonsättare. Jag är tonsättare. En ton dyker upp från ingenstans och smörjer vår förnimmelse av det sköna. Den försvinner lika fort och lämnar det konstnärliga tomrummet intakt. Sen kommer nästa ton. Och så går allt åt helvete.
Var får man inspirationen till alla de här sakerna ifrån? Var hittar du din inspiration? Var kommer den ifrån? Och när? Är det natten, dagen? Hur funkar den konstnärliga processen för dig helt enkelt?
Ja, det är en komplicerad fråga faktiskt. För att den konstnärliga processen, eller det vi kallar flödet, det är någonting man måste hålla vid liv hela tiden. Kreativiteten är liksom som en motor som behöver bränsle. Och vad ska man säga, precis som rök inte kan brinna, eller som eld inte kan brinna på sin rök, så måste man fylla på med saker utifrån då. Så att det kan vara omvärlden, det kan vara inbyggt i beställningsverken, eller så kan det komma från mig själv då. Att man bara, man har så mycket grejer i sig som man på något sätt vill få ut. Att det, har man det här flödet igång så är det liksom bara att ösa. Och sen vet man inte alltid vad det blir för någonting. Och så vill jag också ha det. Som jag sa tidigare, att så är jag ju ganska fort uttråkad. Och för mig har det visat sig då att det är väldigt viktigt att lägga tid på att verkligen se till att mitt arbete blir lustfyllt. Och då menar jag inte själva bara det som kommer ur mig, utan även det som själva resan dit måste vara lustfylld. Det måste vara lustfyllt för mig att jobba. Och i och med det här verket Ice Concerto, som blev berömt för att jag bland annat blev polisanmäld för miljöförstöring när jag släppte 5 stycken brinnande pianon ner på Ångermanälvens alldeles för tjocka is, så då hade jag ingen aning om hur det verket skulle sluta, vad det egentligen skulle vara för någonting. Det här var ju, när vi gjorde den här episoden med pianorna, så var det ju nästan 7-8 månader kvar till premiären. Och jag hade bestämt mig att mer hålla det som om man lägger en klump lera på en drejskiva. Och så sätter man dit händerna och ser lite vad som händer, va? Och så får man vara följsam och på något sätt, ja, man ser att det är som med musik också. Vad man hör, man spelar 3 toner, så hör man ungefär vad nästa ton borde vara. Och samma sak är det då konstnärligt, att man liksom får följa med. Man är liksom nästan vagnen efter sin egen, det egna kreativa loket på något sätt. Så man bara följer med och ser vad jag... Och som min professor Jan Sandström brukade säga, att han varje morgon när han vaknar så vill han bli överraskad av vad han ska komma och skapa idag. Och det där har jag funderat väldigt, väldigt mycket på. Det är inget som man bara som man bara har gratis, i alla fall inte jag, utan jag måste jobba på att hålla den där lustfylldheten igång. Och ett sätt för mig då är att, så att säga, låta bli och ta reda på vad mina verk ska ta vägen. För om jag visste det, då är ju allting redan klart i mitt huvud. Då är ju resten bara en transportsträcka. Och inget skulle vara tråkigare om jag på något sätt såg hela verket framför mig på en gång. Och samma sak med The Accordion King. Det var då ett beställningsverk från scenkonstbolaget och Norrlandsoperan tillsammans. Och vi visste ju om att det skulle handla om dragspelskungarna och i Ådalen här, som ju hade en oerhört viktig plats i kulturhistorien här, eller har fortfarande. Och den sista regerande dragspelskungen, Jörgen Sundekvist, är ju honom jag har utvecklat det här verket tillsammans med. Men även om vi visste så många, så att säga, fundamentala saker som verket, som ska ingå i verket, så vill jag ändå behålla liksom känslan av att jag ska bli lika överraskad som alla andra när det här verket är färdigt. Och det måste jag faktiskt säga. Man skriver ju musik som man själv vill höra på något sätt. Eller i alla fall är det målet. Att jag ska ju skriva musik som verkligen passar mig, som jag vill höra själv. Annars tillför jag ju liksom ingenting. Om jag skulle utgå ifrån att skriva musik som publiken vill höra, då tappar jag ju liksom den pusselbit som är jag i det där verket, i ett sånt verk. Och det är ganska sällan man lyckas med det fullt ut, att man lyckas få till ett musikstycke som verkligen är så som jag själv skulle betala för eller som jag skulle vilja höra. Men The Accordion King är ett sånt där verk. Det passade mig alldeles utmärkt, det verket, från början till slut. Det finns inte en död sekund i det verket som... Och då är det inte bara... Nu innehåller ju det stora mått av underhållning, det verket, men också en ganska tung och seriös hyllning till de här dragspelskungarna och en slags empati för deras levnadsöden som... De var ju ganska många och det var väldigt få av dem som faktiskt blev yrkesmusiker och stora namn söderut. Det var ju bara en handfull, eller några fler kanske. Men för de allra flesta så var det ju, de var rockstjärnor på helgerna och sen knegare i industrin som alla andra på veckorna. Och de cyklade runt i Ångermanland och spelade på alla otaliga dansbanor som fanns i varenda glänta här. Och ibland så fick de ett mål mat som tack, ibland var det en flaska sprit, ibland kanske det var en slant eller bara löfte om nästa spelning. Och sen cyklade de hem igen, och Hans-Erik Näs då, som är en av de riktigt stora namnen, han berättade att de kunde tillryggalägga säkert 20 mil på en helg för att åka runt och spela på cykel. Så att det var ingen dans på rosor det där, inte.
Men när du pratar om det här med att hålla kreativiteten vid liv... Och att skapa sånt man vill lyssna på själv. Hur mycket lyssnar du på annan musik? Lyssnar du på mycket musik? Och vilka genrer är i så fall det du mest lyssnar på?
Tyvärr ska jag säga att jag skulle önska att jag kunde lyssna på mer musik än vad jag gör. Dels så hinner man inte, för att man jobbar väldigt mycket. Men sen är det också så att ibland måste man bara ha tyst runt sig. När man jobbar med ljud och jobbar med klanger och toner, så är tystnaden oerhört värdefull. Alltså. Så att jag lyssnar inte så vansinnigt mycket på musik faktiskt. Men jag försöker hänga med och se lite vad kollegorna gör och liksom vad, ja, hur musiken låter idag. Och så där. Och det tycker man ju är, även om man själv skapar skapar musik, så är man ju också intresserad av själva musiken. Så att säga. Det är ju ett intresse från början. Och man vill ju se vad de andra tar vägen med musiken, vad de hittar på. Även om man inte skulle göra så själv kanske, så vill man ju ändå följa med musikens utveckling som åskådare. Och sen någon gång så blir man faktiskt väldigt inspirerad av vad de andra håller på med. Och det kan vara i vilken genre som helst. Jag tror att det finns geniala upphovsmän i alla möjliga genrer och stilar. Så... Jag är en ganska stor allätare, även om det är Beatles som smäller högst. Det är det.
Och favoritlåten nummer ett?
Och det är svårt att säga. Det går inte att säga faktiskt.
Konsumerar du mycket övrig kultur även om du inte lyssnar på så mycket musik?
Ja, Svårt att säga. Ja, det var en jäkligt bra fråga faktiskt. Gör jag det? Ja, men jag tittar mycket på film. Alltså. Jag tycker om att se film. Olika genres också. Inte minst musikfilm då. Eftersom jag själv håller på med musikfilm ganska mycket. Men sen är det också ganska skönt när man jobbar i kulturvärlden och jobbar med konst, så är det rätt skönt att bli underhållen också ibland då, att man, det här med förströelse, koppla av, är rätt skönt att göra framför tvn faktiskt, eller med en film eller någonting sånt där. Och sen tittar jag mycket på idrott på tv faktiskt. Men det är så liten tid man ägnar, det mesta tiden går ju till skapandet och till musiken. Alltså, och när barnen inte är här så är det ju nästan 24/7 som man jobbar, bortsett från när man sover.
Så ditt fritidsintresse är att jobba?
Ja, i den mån man kan kalla det fritid. Så jag är ju välsignad med att få göra det som jag ändå hade gjort, så att säga. Eller få jobba med sånt som jag ändå hade gjort. Och nej, det finns ingen anledning att göra någonting annat. Det här är ju det roligaste jag vet.
Min lilla specialfråga som jag brukar fråga alla, speciellt de som har koppling till kultur. Nämligen den enkla frågan, vad är kultur för dig? Vad betyder det för dig?
Jo, men det har jag ett väldigt bra svar för. För mig är kulturen och konsten, den liksom talar om varifrån vi kom och vilka vi är, men framförallt vart vi ska. Det är vår, ska jag säga, mänskliga kompass. Ingen yttring är bättre på att tala om det för oss än konsten.
Oj, en stor sal. Är det här tingsrätten?
Det här är den gamla tingsrätten, själva tingsalen. Och det var väldigt mycket på grund av akustiken här inne som vi köpte huset. Den är ganska kort klang, men den är liksom stor i karaktären. Och det beror mycket på att panelen på väggen är fräst konkav. Och sen är den spontad ihop och inte spikad, vilket på studiespråk heter att den är flytande, den här väggen då. Och förmodligen byggde man så för att domar och nämndemän och så skulle låta mäktiga i klangen här. Det här var ju innan mikrofonerna uppfanns och så, eller användes i alla fall. Så här inne var det ett stort domarskrank, precis där vi står nu på upphöjningen här. Och så var det 12 nämndemäns stolar i skinn här som vi tyvärr inte har fått tag i. Och så var det golvfasta bänkar och det stod också en taffel, ett klaverinstrument som man förmodligen hade då för att sjunga nationalsången och någon psalm eller något sånt.
Och hur används rummet nu?
Idag är det ett väldigt mångfacetterat rum. Först och främst så har vi ju evenemang här inne då. Vi får ta in 120 personer i den här salen. Under åren så har vi gjort nästan 300 konserter här. Med allt från storband till symfoniorkester till solo, sång och rock och pop och allt möjligt. Men sen spelar vi också in skivor här då. Det är en väldigt fin akustisk klang. Så vi har spelat in allt från soloinstrument till ensemble och rock och popmusik och folkmusik.
Det här var Nora Trion.
Det här är Nora Trions nya skiva som heter Kaffe, Kattfot och Bittra Ting. Som är alldeles ny musik som de har skrivit, men med texter som kommer från tidigt 1900-tal. Från brev och berättelser och lite annat. Och som beskriver Ångermanland på en ganska annorlunda men ändå självklar vinkel på något sätt. Och det är så skönt att folkmusiken har ju länge helt varit beroende av Ulrika Bodén, som ju är flaggskeppet. Men nu kommer det liksom ungdomar, yngre människor som fyller på i hennes tradition. Och det känns jättehäftigt att få vara med och ta fram det. Och sen nu för tiden också så filmar vi. Vi har ju då så den här gröna fonden som hänger här bak, som är ungefär 50 kvadrat. Som är en nyans då, som man, om man filmar ett objekt framför den där, så kan man med datorns hjälp väldigt lätt ta bort den där och lägga till en annan bakgrund eller något sånt. Det kallas för en green screen då. Och vi har också ett sånt golv, en dansmatta i samma nyans då, som vi använder när vi håller på med multimedia och så.
Det händer mycket i det här rummet. Jag tycker att det är sånt häftigt ljud, så det är nästan så till och med jag skulle våga prova att sjunga, och jag kan verkligen inte sjunga. Brukar du?
Jag sjunger väl här ibland när vi spelar med Nylands Järn. Mm. Det gör jag. Och senast faktiskt när vi hade release party för Nora Trions platta, så fick jag faktiskt det.
Att gifta sig är ingen brådska, oro har man natt och dag. Dräng och piga skall man kosta, hund och katt skall ha mat. Tar man rikare blir man girig, tar man fattig felar mat. Tar man gammal så blir man knarrig, och tar man upp så får man barn.
Och det här var du och Vox. Vilka är det här? Det är två tjejer.
Det är två tjejer från Ångermanland, Åsa Jönsson och Ida Persson.
Det är kul med att det finns en liten plätt här i Nyland där man kan få producera sån här musik så inte den försvinner.
Precis.
Hörru du, här har vi också ett sånt här jättestort rum. Vad är det här för rum?
Det här kallar vi för danssalen och vi har speglar då på ena väggen här. Och under åren så har vi haft fortbildningar för dansare, danspedagoger, det har varit barndans. Det här var den gamla banklokalen. Jag tror att det var Sundsvallsbanken som höll till i den här. Och hade egen ingång och kassavalv har vi här bakom och så. Här har du ett spännande ljud förresten. Här har vi då kassavalvet.
Är det där ni stänger in alla som inte lyder?
Musiker som inte kan spela åker in där. Nu används danssalen mest som... Ja, den används som danssal. Faktiskt en showgrupp som heter Fancy Pants med min gode vän Marcus i spetsen var här och repade för någon dag sedan. Och, nej, det är en mycket flexibel, användbar lokal. Så är det egentligen med hela huset. Va? Det är liksom ganska oömt så där. Det går att använda till det mesta. Och här har vi också gästköket. Vi har ju tillsammans med Kappelsbergs musiklinje då en lärlingsplats. Så att varje år är det en person som bor, studerar och jobbar här i huset och studerar för mig. Då får den eleven sköta sig själv då i stora delar och har då det här lilla köket som vi också har när vi har gäster. Då, för att ibland har man ju inte samma tider på dygnet. Så det är praktiskt att ha dubbla kök så att gästerna kan liksom känna sig hemma och rå om sig själv och så.
Alla de här människorna som kommer hit, du har människor som är musiker, människor som studerar, människor som dansar, publik till allt som sker här inne. Men finns det verkligen så mycket människor i Nyland? Eller importerar du dem från hela Sverige?
Vi kan nog lugnt säga att vi importerar från hela Sverige, men våra konserter är ju välbesökta och det är ju ett ganska stort upptagningsområde. Vi hade nog önskat kanske en liten högre andel nylandsbor i publiken. De kan vara lite dåliga på att gå på konserter ibland. Men folk kommer från Övik, Härnösand, Sollefteå och inifrån Kramfors då för att uppleva det vi håller på med. Och våra lärlingar tror jag med väldigt få undantag. Jag tror ingen har någonsin kommit härifrån utan det har vi rekryterat från hela Sverige. Då. Via Kappelsbergs musiklinje och tidigare Hola folkhögskola har varit huvudman för den här utbildningen också då. Men vi rör ju på oss och syns och hörs runt om i Sverige och då kommer man i kontakt med duktiga ungdomar som skulle lämpa sig för en sån här utbildning. Så att det är nästan att vi headhuntar dem då.
Hörru du, jag skulle vilja att du beskriver dig själv så vi får veta hur det ser ut.
Ja, men som skåning är stor och fryntlig, mörk är jag och fram tills igår så hade jag ganska mycket hår på huvudet. Men nu har jag fått hjälp att ta bort det och ha en härlig sommarsnagg, nästan helt kal. Det är jätteskönt. Ja, jag har glasögon har jag också och det är en viktig, det är en identitet för mig. Och så, ungefär så ser jag ut och jag är precis så glad som jag låter.
Hörru du, vad har du för klädstil? Jag tänker så här, jag ska förklara varför jag frågar. Är du en excentrisk kompositör? Eller är allt det där excentriska, kreativa bara någonting inuti? Eller tycker du att det syns på ditt sätt att både agera och klära kanske?
Jag tror det är väldigt få som har sett mig annat än svart skjorta faktiskt. Det är en gammal sån där inspiration som Albert Einstein körde med. Han hade 5 likadana kostymer, en för varje veckodag. Så behövde han aldrig bry sig om vad han skulle ha på sig. Utan det blev hans identitet liksom. Han tog bort det problemet liksom. Och lite så är det. Jag tycker om att klä mig svart och... Har egentligen vad det gäller frisyr så då rakar jag av mig håret en gång om året och sen får det växa tills nästa gång. Och det de kallar för no fixed hairstyle. Ja, det passar mig.
Ni hörde Fredrik Höbergs verk för Norrlandsoperan Eis Concerto från 2014. Reporter Gussi Eriksson.